Vi presenterar långtestallet 2019 och blickar framåt mot vad vi kan förvänta oss för bilnyheter kommande år. Det här och mycket mer i avsnitt 103 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar, kul att du har valt oss på Vi Bilägare och vår podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Och med mig idag så har jag bilreporter Anders Helgesson.
Ja,
välkommen.
Hej.
God fortsättning.
Ja, detsamma. Tack. Och en nyhet med oss idag också sitter ju Erik Wedberg mitt emot mig. Välkommen hit, Erik.
Hej, tack så mycket.
Du har precis börjat på Vi Bilägare.
Ja, jag gör min femte dag här blir det nog.
Ja. Mm. Och vad har du gjort innan?
Jag har varit reporter och nu senast testchef på en tidning som heter Teknikens Värld.
Aha, okej. Okay. Ja. Då ja, välkommen hit.
Mm, tack.
Känns bra. Bra rekrytering där har vi gjort.
Absolut, och det kan jag ju säga med eftertryck som jag har jobbat tillsammans med Erik på just den där omnämnda tidskriften som jag ska nämna vid namn.
Ni har jobbat där, okej.
Okay. Ja, så att, kul att se dig igen Erik.
Ja, vänta bara, det är bara fem dagar in så än så länge.
Ja.
Det kommer bli, ge oss ett par podcasten så kommer det vara gråt och tandagnisslan här. Ja. Det tror jag verkligen inte, tvärtom.
Nej, det blir bra det här, ska ni se. Och bra skola har ni gått i båda två. Men nu är ni här som sagt. Och det är ju det som är viktigt.
Exakt, nu har vi vuxit upp.
Nu har vi börjat jobba på
det. Kammartoss tagit en universitetsexamen och
ja,
så vidare.
Exakt. Vi ska prata lite grann idag om... Ja, men det är ju nytt år. Nytt år, nya möjligheter och nya långtestbilar. Vi har ju haft lite sådär gissningslekar på sociala medier i mellandagarna. Om vad det kunde vara för bilar vi... har bestämt oss för att köra i år och det är ju fem bilar. Anders, kan du rabbla dem?
Ja, jag kan ju faktiskt göra det för nu vet jag vilka det är. Det är Dacia Duster, det är en Volvo V60, vi har en Audi A6, en Ford Focus Active och sist men inte minst Hyundai. Förlåt, Hyundai. Kona Electric.
Ja, just det.
Och så det är den första riktiga långtestaren som är full elbil.
Ja, för att vi har ju haft till exempel BMW i3, men den hade ju en sån här liten...
T-Rex-motor.
Ja, precis, en liten sån här Rex bensinmotor var det va, som man kunde ha i nödfall. Nej, så att det är den första elbilen och... Vi har ju valt det, den finns väl med två batteripaket, eller hur, Konan?
Mm, litet och stort, det här är det stora.
Ja, det här är det stora.
64 kilowattimmar tror jag det ligger på.
Ja, det stämmer bra.
Och ska väl ge en räckvidd på...
45,5 mil om de har hänt. De har ju justerat.
Ja, de justerar ner till strax under 45 mil.
Ja, de justerar ner strax under 45
mil. Precis som Kia gjorde med e-Niron.
Exakt.
Eller hur? De börjar väl på 48?
Ja, 48 någonting. Ja. Det var det som, jag körde ju den här konan i somras tror jag på provkörningen och då sa de att det var någonstans runt 48 för den här också.
Och, visst var det så att de kom på att de hade gjort lite fel i mätningen.
De hade tolkat körcykeln fel. Det är väl fler tillverkare som har gjort det, Volkswagen eller vad säger ni?
Men jag tycker det är väldigt sympatiskt att man ändå så öppet går ut med man gör en pudel helt enkelt.
Ja, vi gjorde fel. De körde lite för mycket stadskörning på den blandade körningen tror jag det var. Så att, ja, men 45 i alla fall ska det vara korrigerat. Och ja, vad är det? Strax under 200 hästar tror jag. Och,
är det inte strax över 200?
Eller över 200, 204.
Men det kanske inte märks jättemycket för de skruvar ju ner den både vid start och sen får den inte gå hur fort som helst heller. Annars har den varit blicksnabb. Den är väldigt snabb ändå tycker jag.
Ja,
jag minns den som snabb i alla fall.
Den går som ett skott gör den.
Ja, Maria, det är du som kör den nu. Hur har de första veckorna varit? För då har jag haft den på veckorna.
Ja, men det har väl gått ganska bra. Vi har hunnit med faktiskt en... För jag började köra den strax innan nyår så då... Han är med en resa upp till släkten i Sundsvall. Tur och retur från Västerås. Med lite laddstopp och allt vad det innebär. Och det är ju lite spännande det här elbilslivet. Det är ju en annan värld man träder in i. Av siffror. Jag ska skriva en grej till tidningen till nummer två här. Och det känns som att jag bara rabblar siffror hela tiden. Det är räckvidd och det är kilowatt och det är snabbladdare och det är... och det är liksom 37,7 mil och det är 20% och det är
liksom... väl lätt att det blir en drog av det där. Man fastnar i ständig jakt efter bra laddstolpar och man håller på och planerar. Kommer jag dit?
Men inte det är lite kul också? Hela tiden sitta och vara lite mer alert i körningen så att säga. För man måste liksom...
jo, men det är en annan typ
det är inte
av
bara
sport.
Att svänga in på marken eller ta fram reservdunken.
Jag kan säga så här att vi började resan lite så här... Ja, men vi får väl se. Vi kan väl... Ja, vi tänkte så här. Vi tar i alla fall E4. Vi kör över Uppsala. Man kan ju köra över Sala också.
Ja, just det.
Men därför fanns det inte så mycket snabbladdare. Det fanns en i Sala, tror jag. Så att vi tänkte, ja, men vi kör över Uppsala den vägen i alla fall. Och så satsar vi på att käka lunch i Sandviken. Det blir lite liksom inåt landet, men ändå så. Men det gick ju lite sådär. Alltså, vi hade ju 27 mil. Jag tror det var, nu måste jag kolla mina anteckningar. Men 27 mil hade vi när vi började.
Var den fulladdad då, eller?
Nej, den var inte fulladdad. Det var kanske på 80 någonting, tror jag. Ja,
snäll fulladdning så att säga, inte till max.
Och sen ska jag säga, den har ju ett vinterläge också, konan, så att den här som vi pratar om, 45 mil, de kapas ju när man har vinterläge.
Hur mycket kapas bort då?
Jag tror jag laddade fullt 100% en gång, och då fick jag 37,7 mil att den skulle gå. Så att den liksom kapar ju bort lite grann. Där.
I vinterläget bara att den måste värma, är det det som gör det? Eller?
Ja, eller det är att det blir mer realistiskt, säger de, att liksom när du har uppvärmning och när det är minusgrader och det är liksom...
Och batteriet tappar ju lite kapacitet.
Och den drar mer hela tiden, så kan man ha det för att ha lite... Men även med det där vinterläget så, ja, sa den att vi skulle klara 27 mil, det blev snarare 20 mil kan man säga. Så när vi kom upp till Gävle hade vi 3 mil kvar, tror jag. Och då hade vi kört utan kupévärmen. Och min sambo satt och skakade. Så satt och hade blåa knogar. Liksom. Vad är det här för liv, sa han. Elbilsliv. Nej, så då, men vi klarade oss i alla fall. Vi tog en lite snabb laddning i Gävle på en mack innan vi åkte till maten i Sandviken. Så då gick det ändå bra. Och en timme, då fick vi upp det till... Ja, jag tror det var över 80%, 87%.
Ni kunde tajma så att lunchen blev laddlunch.
Ja, precis. Mm. Det är så man får göra. Liksom. Ja, en timme känns som att det är gränsen för när man är på väg någonstans, tycker jag. Hur länge man kan stanna för att göra någonting. En timme.
Annars blir man rastlös.
Ja.
Sen vi ska säga att Maria har ju två döttrar också som är med på resan.
Precis, så de måste man ju liksom... underhålla och hitta. Det går ju inte bara en laddstolpe, går inte bara att ställa sig vid. Det måste ju finnas någon lekplats, det måste finnas mat eller toalett eller ja, allt sånt där. Men det funkar ganska bra. Alltså, och pausa med små barn, det är ju bara bra. Eller ja, det tycker ju de är skönt att komma i bilen liksom och springa runt lite. Så det funkar bra. Och sen så tog vi ett kort fikastopp också i Hudiksvall, tror jag det var, innan vi nådde Sundsvall, för då ville vi inte åka på marginalen längre, utan då sen så lärde vi oss att vi körde alltid så att det var kanske 10 mil räckvidd kvar, så att vi redan alltså alltid hade den här bufferten, eller vad man ska säga. För det ska jag säga också, när vi skulle till Sandviken så tänkte vi ju först, ja, men vi stannar i Tierp och snabbladdar där finns det ju en, så när vi kommer dit då är den ju upptagen.
Men den funkar i alla fall, för det är ju också ett bekymmer att inte alltid där stopparna är igång.
Den funkar, och det har jag varit med om redan också. Jag har en snabbladdare väldigt nära där jag bor. Tyckte jag är jättebekvämt. Kan man ju äta frukost innan man åker till jobbet och snabbladda lite. Nej, den har ju varit trasig i 2 veckor.
I 2 veckor?
Ja, det känns lite sådär. Och jag har till och med ringt dem och frågat när de ska laga den, men det... Men
jag gissar att du har någon app för den där. Syns det i appen då att den är trasig? Eller står det liksom bara att här finns en stolpe?
Nej, de har tagit bort den ur... Alltså, man kan ju säga, det är olika företag. Och det här... Jag vet inte, ska man nämna företag? Ja, Eller?
Det tycker jag vi kan göra nu.
Ja. Ja, vi, så länge vi inte är sponsrade så säger vi precis vad
det
vi
finns
vill.
Ju lite
och
om vi
skulle vara sponsrade så säger vi vad vi vill.
Det finns ju lite olika snabbladdare. Och jag har hittills provat Clever och, som finns på många Circle K-mackor. Och sen så finns det ju Fortum, Charge and Drive tror jag.
Och ja, det känns bekant.
Vattenfall heter också någonting sånt.
Och sen har vi Eon Drive som
ja,
är ganska nystartade.
Ja, den har jag inte hunnit prova än. Sen ska jag säga, det har varit väldigt många i Västeråsregionen där jag bor där man kan ladda gratis på snabbladdare. De bjuder på det, bjussar på det. Och det är ju schysst. Men i alla fall, den här som är trasig då, det var Fortum Charge and Drive, just det. Och den, alltså, när man ser handtaget på den där snabbladdaren, det är helt trasigt. Det är någon som har ryckt i det handtaget. Så att det har gått sönder.
Som har haft bråttom därifrån.
Som har haft väldigt bråttom och inte låst upp bilen så att den lossnar ordentligt. Ja. Men ja, nej, så att... Den har inte funkat på 2 veckor, tycker jag är lite, ja, kan väl ta och fixa. Men det är en app så att det är väldigt smidigt tycker jag. Jag tycker det är jättesmidigt att slippa ha de här 7011 laddkorten i handen som man måste sitta och greja med. Och det har jag märkt att till exempel det här Clever, de har ju ett något konstigt system med kontantkort.
Ja, just det, man har förlagda kort. Men du kan även få det på faktura. Det går
ja, man måste ju registrera och greja. Men man måste fortfarande köpa ett kort laddat från början och sen ska man registrera det. Och sen så ska man välja någon typ av... Ja, jag blev alldeles snurrig där när jag skulle stå vid tankstället och välja vilken sorts abonnemang jag skulle ha. Och jag valde ju tydligen fel och sen skulle jag ringa och rätta till det. Och då hade de kundtjänsten stängd över hela 9 år så att då blev det ingenting mer med det. Men sen har jag gjort det i alla fall i efterhand. Men det är lite, ja,
det är lite trixigt. Det är inte bara
är
att åka till
med de här,
macken och fylla på, ja, så att säga.
Men som sagt, när det finns i appar, jag tycker det är jättesmidigt. För då ser man hur mycket man tankat och hur länge och det, man kopplar det till.
Ja, oftast får man väl också säga att nu är din bil full meddelande. Så att det är också jättebra tycker jag.
Precis, för jag har inte hittat någonstans i bilen att man kan se hur mycket senaste tankningen var.
Aha, okej.
Okay, jag har läst instruktionsboken, jag har inte hittat
har
någonting.
Har inte Honda i en app?
Nej, de har inte. Nej.
Det ska komma. Det sa man när den lanserades. Så sa man att det finns ingen just nu, men vi håller på.
Ja.
Jag skulle bli förvånad om det hinner komma innan teståret med Kona är slut. Men,
för det vore ju väldigt bra att kunna se vad man har, hur mycket man har fått i. Liksom. Ja. Det ser inte jag någonstans, utom i sådana här appar eller på displayen på laddaren. Eller liksom, ja. Jag kanske ska gräva djupare i instruktionsboken, jag vet inte. Men ja, i alla fall, det var den resan. Det gick bra i alla fall, vi kom fram. Och jag ska säga, vi hade ju takbox också.
Det förklarar för
man
det
får ju ha 80
ändå
kilo takbox på den där bilen. Nej, men vi fick inte plats annars. Vi hade ju 2 barn i baksätet och packning. Och det var gamla julklappar som skulle upp. Ja, det var allt möjligt.
Och det är ingen jättestor bil ska vi säga. Den är
bagaget är inte det största kan jag säga. Så att det behövdes. Och då pratar de ju om förbrukning i, alltså inte liter per mil som man brukar är så van vid, utan det är ju liksom kilowattimmar per 100 kilometer tror jag det.
Ja, det blir ju det om vi växlar om det.
Ja. Och deklarerad förbrukning är alltså 14,3 kilowattimmar per 100 kilometer. Och snittet för oss när vi åkte med takbox var 24.
Ja, då blir inte räckvidden toppen, det gör
nej,
jag inte.
Det kapar lite grann. Och nu när jag kör till jobbet, jag pendlar i motorväg, 10 mil enkelresa, då har jag legat på runt 20 tror jag. Så lite högre när man åker själv i bilen. Ja, nej, men det var en spännande resa. Så att jag lär mig medan jag kör.
Jag tycker det ska bli jättespännande att köra. Jag har inte suttit i våran långtidsbilen, men det ska bli, jag ser verkligen fram emot att jag tror jag tar över den där utav dig sen.
Ja, det gör det kanske.
Någon gång här under vårkanten. Det ska bli jättekul.
Jag vet, Erik, du skrev det här med när du skrev om dina förväntningar inför vi fick berätta i tidningen vad vi förväntar oss. Att du var lite skeptisk i den här växelväljaren. För den har ju inte växelspak.
Det är ju knappar som sitter i någon slumpartad ordning, tycker jag.
Det är ju tydligt, det står ju det. Tryck på det, du åker framåt.
Fast det är
tryck här, du åker
bakåt. Måste ju slita blicken från trafiksituationen runt om dig och så titta ner på den där för att trycka på rätt växelknapp. Ja. Det är ju inte som en spak att man känner lägena.
Och där ska jag säga att jag tänkte det när jag läste att nej, men det där kan väl inte vara så svårt, lite knappar. Men jo, det är svårt.
Visst,
alltså,
är
ja, ibland så går inte knapparna
nu
in.
Nu är ni analoga bakåtsträvare.
Nej,
knapparna,
men man känner inte det där läget liksom, att nu är backen i. Utan då, jag kör framåt fortfarande. Liksom. Man, får inte, man tror att man trycker, men det, man måste ju titta ner och titta så att den verkligen lyser. Den
och det här handlar inte om att vi försöker göra några snabba J-svängar alla säkert. Utan det är ju alltså, när man vill vara lite snabb i garaget bara, backa fram och tillbaka, så tar det extra sekunder vid varje... manöver och det,
wow, ja, extra sekunder.
Du,
de är värda mycket i mitt
ja,
liv.
Ja, jag kanske ska vara tyst tills jag verkligen har levt med det. Jag, i somras upplevde jag att det var ett icke-bekymmer. Men å andra sidan, jag parkerat inte något garage. Så att jag kanske kommer till en annan åsikt sinom tid.
Alltså det är klart att det inte är något stort problem. Jag tycker bara att det finns väldigt många andra bilar där det finns bättre lösningar. Så varför krångla till det?
Har Niron, är Niron samma, eller har den en...
Den har en,
visst, har den snurra, en trev, ja, snurra, men jag tror det också.
Okej, okay, ja. Ska vi gå in på de andra bilarna också? Nu har vi avhandlat konan en hel del. Vi har ju mer, vi har ju den som jag ska köra sen tror jag är Audi A6 Avant, tror jag. Vad har den för motor?
Det är ju 40 TDI Quattro. Och 40, det låter ju som att det är en stor V8 med dubbelturbo. Men det är det ju tyvärr inte. Eller ja, tyvärr. Det är ju den gamla motorn som hette 2,0 TDI. 190, va?
190 hette den nog, ja. Precis. Riktigt känns
det. Ja, så det är fyrcylindrig turbodiesel. Och nu är den uppe på 211, vad är det? 203 hästkrafter.
Jag ville säga 204, men
det är
jag
över 200 i alla fall.
Jag är osäker. Ja, det kanske 203. Ja. Det här är snillen spekulerar. Vi kan i alla fall enas om att det är ett... Och det här har jag ju skrivit fel i tidningen en gång. Så att jag har ju fått äta upp det här så många gånger. Men det beror på att Audi var väldigt otydliga. Det är då en mild hybrid, men det är med ett 12-voltssystem och inget annat.
Jaha, inte 48.
Nej,
som man brukar ha.
Det är de sexcylindriga motorerna i A6an som har 48 volt. Så det här är ju väldigt, väldigt mild.
Väldigt
mild. Ja, jättemild.
Ja, okej. Ja, och det där, men det är 40. Jag blev bara snurrig. Jag har pratat om det förut, tror jag. Men varför bytte de egentligen? Ja, det var väl enkelt som det var förut?
Det är ju helt enkelt för att man... Ja, man skäms väl lite över att ha små motorer. Av samma anledning som Mercedes C63 AMG fortfarande heter 63. Det är ju inte en 6,3 liters V8 utan...
Nej, just
vad är det nu? 4 liter eller någonting.
4,4 tror jag.
Men det handlar om status, prestige. Det ska låta större än vad det är. Och då har man då delat upp motorutbudet i olika effektzoner. Så att på A6an så är 40 det lägsta.
Än så länge. Det kommer 35.
Ja, kommer ju länge. Och vad finns det med 55?
50 och 55. 50,
ja.
Tror jag.
Ja.
Och gud, vilken kunskapslucka jag kände att jag hade där.
Ja. Ja, men
man har ju inte huvudet, men jag har sett den tabellen där det är uppspaltat vilka siffror.
Det kommer börja på 30 tror jag för minsta bensinmotorn, så 30-35.
Ja, men det är också så att 40 betyder inte ett exakt hästkraftsantal, utan den anger ett spann. Som just kanske är nu från 200 upp till 220.
Och har inte de sagt också att det här ska ha att göra med att de ska ha in nya sorters drivlinor?
Jo, exakt.
Det hela, typ el och sådär. Liksom.
För som den nya Audi e-tron, den är ju namngiven i ett samma system. Den har ju bara en siffra.
Ja, och det är ju en ren elbil.
Ja.
Ja. Okej, ja.
Det finns faktiskt lite logik.
Det finns lite logik,
men man måste sitta och plugga på.
Ja, då kan vi säga att på tal om logik, då har ju Jaguar, tycker jag, de mycket logiska. Deras I-Pace heter ju I-Pace 400. Varför då 400? Jo, 400 hästkrafter. Titta vad logiskt.
Ja, det är
faktiskt... Ja, så kan man också göra.
Det är faktiskt ganska logiskt, tycker jag. Det är lätt att fatta. Vad har vi mer? Vad har vi mer i stallet då? Dacia Duster har vi.
Ja, den... Den ser jag faktiskt, det har jag nog skrivit också i nummer ett här. Det är ju nog det jag ser mest fram emot. Jag tycker det ska bli jättekul att prova den där. För att, ja, det var skrämmigt. Jo, men jag tycker det är någonting charmigt med det här liksom, robusta, säger jag. Jag vet inte om den är robust. Den kanske går i 1000 bitar så fort man tittar på den, men det tror jag inte. Utan den är ju ganska enkel och basal. Trots att vi har valt den finaste, tror jag, varianten av dem, så är den ju fortfarande en ganska billig bil. det ska bli jättespännande att se hur den står sig mot de dyra bilarna, för de andra är ju riktigt, alltså Audin är ju över 400 000 kronor i sig.
Mm.
Och våran Kona Electric är väl snubblande nära. Ford Focusen som vi har aktiv, den är väl en bra bit över 300 000 tror jag, tack vare att det är aktiv utrustning på den och lite mer. Ja. Så att det är ju dyra bilar, den här kostar ju signifikant mycket mindre, va?
Det är billigaste i stallet.
Särklass billigast. Det
men,
ska jag...
men det ska sägas att Duster är ju inte riktigt den snorbilliga bilen den har varit en gång i tiden. Den kryper ju uppåt i prislistan.
Ja, så att... om man skulle gå på den riktigt billiga, den som de annonserar ganska ofta, det vill säga den här 99,9 tror jag fortfarande, den har jag inte kollat precis idag, men den bilen, för det första säljer ju inte Dacia den bilen. Nej. I praktiken. Det är ingen som väljer den. Vi pratade om att vi skulle välja den där, men när vi fick reda på att det inte var någon klimatanläggning, ingen stolsvärme, ingen justerbar ratt, ingen höjdjusterbar stol, då började liksom långteststallet och backade försiktigt.
Är förarstolen inte justerbar?
Nej, den är statisk höjd. Och baksätet tror jag du inte kan... Jo, du kan nog fälla det, men bara som en enda stor kaka, inte delbart. Det är massa grejer, men jag tycker ju jättetråkigt att vi inte får plåtfälja, för jag tycker det var fräckt.
Men, ja, så du ville ha.
Ja, jo, det var jag och Fredrik. Vi insisterade ett tag på den där 99 900 kronors varianten, men eftersom Fredrik då inte är med i långtestallet, utan han är med i när han kör bilarna ett år efter långtestallet, så är det att, men Fredrik, om vi ska ha den här, då insisterar jag på att du ska köra den när vi har kört ett år med, jag har kört de första 4000, men då var Fredrik märkligt nog betydligt mindre intresserad av att ha den här riktigt billiga varianten. Va? Ja, konstigt.
Ja, men vi ska ju säga, det är ju inte bara för att vi är kinkiga också, att vi tog lite dyrare, utan vi tror att det är det folk kommer köpa också.
Det finns statistik på det. Jag tror att Dacia, det är över 80% som väljer den här varianten, så att vi väljer det ni väljer, helt enkelt.
Ja, försöker i alla fall. Och vidare, vad har vi mer då?
Jag har Volvo V60 och det är den jag har suttit i här nu 2 veckor eller vad det har hunnit bli.
Just
och, ja, det kan vi säga här också, det kommer stå i tidningen, men det gick prick 7 eller om det kanske 8 mil, så det var inte så prick. Någonstans där, det var långt under tvåsiffrigt i alla fall på milmätaren innan första felmeddelandet kom i den bilen. Så att,
bra jobbat!
Ja, jag klappar mig själv på axeln för det. Nej då, det var förmodligen bara någon så här lite elektronikspöke, för det var det här on-call-systemet som sa att service behövs. Mm-hmm. Men några omstarter något dygn senare så var meddelandet borta, så att den har väl självläkt helt enkelt. I och för sig, jag kan säga att jag än så länge inte lyckats få den att kommunicera mot internet och göra såna här mjukvaruuppdateringar, ta kartor och sånt. Det går inte, men det kan vara jag, skit bakom spakarna helt enkelt, som inte har förstått någonting. Men allting ser aktiverat ut i bilen, så att vi får se. Spotify-appen går inte att använda i den än så länge, men vi ska se vad vi kan hitta i instruktionsbok, och annars får vi väl åka till Volvo och höra vad de säger.
Men ja, just det, du använder inte CarPlay. Ja. Nej, för du är en sån här Android.
Jag använder Android. Ja, Nokia.
Han är inte bara en Android-människa, utan Nokia-människa.
Ja, det är ännu smalare. Finlands sak är vår sak. Ja. Och sen kommer någon säga, nej vadå, det är HMD Global som gör de där telefonerna. Ja, men de är baserade i Finland.
Jag tycker det är jättebra att du inte har en iPhone. Ja.
Och jag kan säga att jag har ju låst upp Android Auto, så jag har Android Auto i Volvon.
Det funkar.
Det funkar. Mm. Google har officiellt inte släppt någon variant på det där än, men det funkar jättebra. Allt funkar. Så jag förstår inte varför de inte har gjort det. Det är någonting som har tagit stopp för dem.
Ja, men annars då?
Ja, men
bilen går bra.
Bilen går bra. Ja. Vi har ju då elektronisk, och det här kan vi ska diskutera i någon annan, men vi kan en annan podd. När jag går mer på detalj på bilen. Men vi har en sån här 4C-chassi i den här bilen. Så det är elektroniska stötdämpare i den.
Just det.
Mm. Och det har ju vållat oss lite bekymmer. Men det får Nils prata om någon annan gång. Vad det gäller däck. Men jag hade ju trott att den här bilen skulle bli fluffig och mjuk.
Mm.
Med de här.
Vad betyder 4C då? Eller vad, alltså...
ja, 4C, vad stod det för?
Det är någon... lägen eller?
Ja, det är adaptiv chassi.
Det står verkligen för någonting, men jag kommer inte ihåg om det här 4C står för.
Ja, men det var ju en liten ordlek också. 4C, det stavas ju 4 som 4 på engelska och så ett C. Och det är också att den kan då foresee the future.
Okej.
Okay. Ja. Och det kan den inte.
Den kan inte säga,
nej, det går... Den är märkligt hård, ska jag säga.
Okay.
Alltså i komfortläget också.
Absolut, och den har egentligen, du ställer egentligen aldrig fjärrkontrollen. Du kan välja komfort eller dynamiskt, så det finns ju inte så här att du kan justera den oändligt i 4-5 lägen, utan det är komfort, dynamiskt, punkt. Men det har ett ekoläge också, för att spara energi.
Men ekoläget borde ju innebära i princip samma som sport.
Att ja, det är precis det det gör. Lite hårdare. Och jag kan säga även komfortläge. Jag är förvånad, det ska bli jättespännande att se vad ni säger när vi åker ut på vintertest här under nästa vecka.
Ja, det ska vi göra nästa vecka, ja. Och då kommer vi såklart podda därifrån. Så att då kommer vi prata mer om alla de här bilarna i vinter före. Men vi har en bil kvar och prata lite om...
Och det får den.
Får den, ja.
Ja.
Och det är en Active, alltså lite terräng.
Ja, vi är ju jättenöjda här nu. Nu får vi skryta. Vi bilägare har ju då fått den första Ford Active som finns i Sverige. Och vi har ju fått den då, fråga mig inte hur, men 3 månader innan bilen faktiskt lanseras i det här landet. Så att ser ni en Ford Active ute på vägarna så är det med absolut sannolikhet vi bilägare.
Och det står på bilägaren.
Om man skulle ha missat den stora texten så har ni facit där.
Ja, den är vit också. Det är alla våra testbilar. Så att, lätt att tvätta. Ja. Eller måste tvätta mycket. Ja, men okej. Okay. Vad är det för motor i den då? 3-cylindrig bensin?
Ja, det har jag faktiskt inte.
Jag tror det är en
3-cylindrig bensin. 125 hästkrafter, 1-liters motor. Med cylinderavstängning. Ja. Det är
oj, oj, oj.
Men den stänger bara av en cylinder.
Nej, den stänger av 2. Nej, den stänger bara av en cylinder. Och det är jättesnillrikt gjort utav Ford. Den kan återstarta på en fraktion utav en ögonblinkning. Jag kommer inte ihåg tiden, men den är blixtsnabb. Man märker aldrig att den är av eller på. De indikerar inte heller i färddatorn.
Och hur mycket sparar man på där på en 3-cylindrig?
Ja, det är ju frågan.
Ja, men de sa någon siffra. Det är inte 2-siffrigt i procenttal. Men de menar på att under en körcykel så handlar det faktiskt om procent. Så att de tyckte att det var värt det.
Ja, ja, ja. Då.
Det är ju en väldigt trevlig motor, hur som helst.
Ja, det är det.
En av de bästa 3-cylindrarna, tycker jag. Mm.
Absolut. Den har ju visat sig att när vi har testat den tidigare att den är lite törstig. Jag tror när vi testar den i nummer 18 tror jag vi kör den i vanliga fokus. Mm. Och där klagade Nils då, som skrev testet, på att den drog rätt mycket bensin. Så det ska bli spännande att se hur våran klarar sig under lite mer längre körning då.
Ja.
För den här Active, den är lite högre, lite högre markfrigång.
4 centimeter för att vara exakt.
Men ingen fyrhjulsdrift.
Bara framhjulsdrift, men med lite så här elektroniska trick för att komma fram lite bättre. Men det är krasset, så hjälper inte det speciellt. Jag har aldrig upplevt att det har varit någon skillnad på de där lägena.
Nej. Men det var i alla fall de 5 bilarna. Och jag kom på att jag ska säga också att ni kan ju följa dem på Instagram, så har vi gett dem en varsin tagg utifrån vilken bil i ordningen det är. Antal bilar som vi har haft i vårt långteststall. Och konan tror jag börjar på 179, tror jag det. Jo, där.
Och fokusen vet jag är hashtag vibil180.
Ja,
så att vibil100... hashtag vibil181.
Ja.
Och sen är det väl upp till Audin och Dustin när de kommer in. För det här, när de rullar in i garaget, då får de en siffra.
Japp. Vi ska få dem alldeles strax tätt in på vintertestet. Så att, från 179. Vi bil 179 och så uppåt kan ni ju söka på. Eller också håller ni utkik på Instagram, så kommer vi publicera lite bilder och sådär. Vad som händer med dem under året. Och skriva i tidningen såklart. Men hörni, ska vi ta och blicka vidare 2019? Vad kan man förvänta sig under det året? Vad ser ni fram emot?
Jag förväntar mig att 2019 blir elbilsåret.
Blir det där nu då?
Ja, jag tror faktiskt. Ja, men nu har vi... Vi kan ju se att Tesla Model 3 kommer på riktigt den här gången.
Ja, innan vi går vidare. Jag var inne på Teslas hemsida häromdagen. Och just men nu kan du spesa din Model 3. Jag tänkte, yes, nu ska jag spesa min Model 3. Så jag byggde ihop den och tog naturligtvis så mycket det bara någonsin gick. Kan ni säga när jag skulle få leverans?
Det går snabbt, enligt hemsidan. Ja.
Alltså jag har tittat på den idag faktiskt.
Jaha, då har vi då kanske...
Och då stod det, men nu kan det vara för att du spesar den lite extra, att ta längre tid, men då stod det leverans i mars.
Ja, det var det gjorde. Mars, men vänta nu här. Ni har ju haft 400 000 personer som har förbeställt
det här. Ja, när får de sin bil då?
De har ju tydligen haft första tjing.
Och det hade de ett tag, men nu...
De hade ett fönster på en månad, tror jag. Ja. Där de skulle få, de som har betalat den här förskottsinbetalningen på 10 000 kronor. Är det bara jag som hissar flaggan? Hur många av de här som gjorde förskottsinbetalningen som har hoppat av?
Ja, för att det gick väldigt fort innan det öppnades upp för alla. Mm. Kändes det som. Men, ja.
Jag vet att jag hörde en siffra, men den är ju gammal nu. Den är minst ett halvår gammal. Mm. Och då var det utav de här, jag tror de hade som bäst 430 000 förhandsbeställningar. Då hade, för ett halvår sedan, då hade över 60 000 utav dem hoppat av. Men det är förvånande att det gick så fort.
Erik, visst har du kört Model 3?
Ja.
Jo, jag har kört den i New York på Manhattan.
På ett tidigare jobb.
Ja, exakt. Det var en märklig upplevelse. Dels att köra bil på Manhattan. Ja. Oväntat enkelt och bra. Yeså. Alltså det är en bilstad där. Ja. Åk till New York, ta en hyrbil och kör runt. Det finns parkeringsplatser, garage och det är lugn trafik. De kör jätteförsiktigt där.
För allting man ser från filmer, det är ju det här att det är bilkö, det står still och folk viftar.
Ja, och så kan du kanske, jag kanske missade rusningstrafiken. Men det, ja, en upplevelse att köra bil på Manhattan faktiskt.
Det är bra.
Väldigt dåliga vägar bara. Ta en SUV.
Är det mycket porthål? Och...
Väldigt mycket. Man får köra zigzag.
Ja, okej. Okay. Men positiva intryck där från Model 3.
Ja, den har väl egentligen allt som Model S saknar. Den har mer vägkänsla, den känns lite mindre och smidigare, lite mer europeisk. Model S är ju ganska amerikansk. Mm. Ett ganska trångt baksäte, tyvärr. En liten sånt litet brevinkast till baklucka. För det är ju en riktig sedanbaklucka på den här. Det ser ut som en halvkombi. Mm. Men glasbakrutan, den följer ju inte med upp. För den sitter ju fast i taket.
För den är så vansinnigt stor.
Ja.
Aha.
Och det är ju standard på Model 3. Det här panoramaglastaket. Det måste.
Man måste ha glastak. Ja.
Hemskt men sant.
Det är jättebra, jag älskar glastak. Jag tycker det är så luftigt och fint.
Jag måste bara fråga, vad blev priset då på din bil när du spesade?
767 000 någonting.
Ja.
Billigt. Som hittat.
Som hittat.
Men det var ju performance ditten och datten. Det var ju bara för att det var för
kul.
Men den blir ju just det, sen räknar de ju bort, de gör ju Tesla specialen, du sparar det här på 5 år sedan, så då blir den ju 200 000 billigare och sånt där. Men
jaha, okay.
Det har ju inte med verkligheten att göra.
Ja, vad säger
ni? Jag tycker att, ska säga att Teslan, det är ju inte den enda elbilen som kommer nu, och det är ju det som är så intressant, att det finns ju faktiskt konkurrenter och väldigt bra alternativ. Vi har ju Kia e-Niro, eller e-Niro.
Ja, eller EV eller vad de beslöt.
Nej, e-Niro blev
det. E-Niro,
och Kona Electriken, som ju räckviddsmässigt och prestandamässigt är ju nästan på samma nivå som Teslan, men kostar ju betydligt mindre.
Ja.
Och sen kommer ju Audi med sin e-tron, Mercedes med EQC, Jaguar I-Pace finns ju redan. Så att vi börjar få ett stort utbud av elbilar som faktiskt kan köpas av ganska många människor.
Blir det trångt vid snabbladdarna också? Det har ju redan varit kö när jag var där. Så.
Det kommer det nog bli.
Oj, vad stressad jag blev nu.
Jag väntar ju på att det ska komma första nyhetsrapporten om att det har varit bråk för någon snabbladdare.
Precis.
Tänk att man kommer två stycken ungefär samtidigt och någon tränger sig lite före. Det kan ju handla om att den som kommer tvåa kan ju få stå och vänta en timme extra.
Eller om man är snabbare med sladden. Och bara...
Ja, liksom. Det kommer bli slagsmål.
Ja,
eller förstå frustrerande om, som du hade där med att du inte riktigt koll på appen. Mm. Och sen kommer den andra bilen 10 minuter efter dig.
Ja.
Men har stenkoll på appen så han kan verkligen, eller hon kan jacka in direkt.
Ja.
Jag skulle bli tokig. Ja. Då kommer mobiltelefonen gå sönder, kan jag säga.
Vad ser ni mer fram emot? Erik, har du något mer som du förväntar, ser fram emot extra under nästa år?
Ja, en stor nyhet är ju nya BMW 3-serien. Förstås. Men tyvärr så har ju den inte så stora nyheter som man kanske skulle ha önskat. Det finns ju inget elalternativ. Laddhybriden kommer ju under året, men ja, den får ju lite längre räckvidd än nuvarande 330e. Men det är inga sensationer. Det är en ny, lite sportigare 3-serie.
Ja. Anders.
Ja, men
Jeep Wrangler säger jag.
Ja, men den finns ju redan. Jag säger Jeep Gladiator.
Det är pick-up.
Det är pick-up-varianten.
Nu blev vi ännu mer bruksiga helt plötsligt.
Ja, och det roliga är att då kan man tro att det är en Wrangler pick-up, men så är det ju inte. Det är ett helt annat chassi. Det har varit jättekomplicerat för dem att bygga den här bilen. Så att det är en helt annan bil, men den ser likadan ut. Fantastiskt.
Men varför har du dröjt så länge för att göra en pickup av Wrangler?
Jag tror att det har varit intern politik. Man får inte glömma att de ändå har Ram i samma sfär.
Att så de inte får äta av samma...
Ja, jag tror att det är det som har varit. Men nu så ger man upp. Och man ska säga att i USA, så vi tycker att Tesla är ett fantastiskt varumärke. Men om de säger... Den spontana, om man går ut till en amerikansk bilhandlare, vilket varumärke ser du som liksom... som en varumärkesstyrkan som konkurrent till Tesla, då brukar Jeep liksom vara svaret man ger.
Är så starkt.
Det är så vansinnigt starkt där borta, så jag tror inte vi i Europa, vi förstår nog inte riktigt vilken kraft det varumärket har. Så att den dagen de kommer med en el-sub, då kommer det ju, oj, de kommer sälja fantastiskt bra.
Wrangler skulle väl bli...
Hybrid kommer den att bli.
Hybrid, mild hybrid i alla fall var det, va?
Ja, jag tror man till och med pratat om laddhybrid faktiskt i dem. För att man har diskuterat hur man skulle kunna använda det här batteriet till att få bättre musik vid campfiren och massa andra grejer. Förstås, för att de är hybrid.
Viktigt med sånt, men visst är det så att den går inte att få med autobroms?
Nej, den har inte fått så himla bra kroppbetyg.
Nej, och det är väl floppade ju. Men eftersom jag är som alla kanske, eller alla, som kanske antyds att jag är lite Jeep-fantast, så vadå autobroms? Du har väl en hög fot?
Jo, men man har alltså, anledningen till det här är att man har prioriterat att ha den här nedfällningsbara vindrutan. Och då går det inte att ha en kamera i den.
Okej, då är det därför.
Man tycker alltså att det är viktigare att kunna köra med fartvinden rätt in i ögonen.
Ja, det är det.
Än att ha lite högre trafiksäkerhet.
Ja, de jobbar på det. Det har pratats om att det skulle komma någonting i grillen som skulle också kunna funka som en autobroms. Men du har helt rätt med rutan. Det är därför man inte kan ha kamerorna.
Ja, just
du
kan det. Inte ha några kameror. Där man kan fälla ner bara. Ja. Sådär. Men vad mer då? Vad har vi mer? Anders, har du mer som du...
Ja, men jag är lite sugen på Skoda Scala.
Ja, den just har vi det, ju inte,
den är ju visad för ett tag sedan, men vi har ju inte fått provsitta eller köra den, så att det tycker jag ska bli spännande, eftersom det är Octavian, säger man ju, är lite golfkonkurrent, men det här är ju verkligen mer åt golfhållet som jag har förstått det. Det är ju rapidersättaren, tror jag.
Det blir det väl.
Så att det kommer ju bli deras variant av golf, så det ska bli riktigt spännande att se hur den blir.
Suzuki Jimny, när vi ändå är inne på det.
Ja, och Jimny Pickup, som också, den heter Sahara, märkligt nog.
Det finns det en pickup?
Ja, det kommer komma en pickup.
Men du har ju rattat runt lite i Jimny.
Ja, jag har ju lagt många mil bakom mig.
På ett välbonat golv.
Jag har enormt höga förväntningar på den, så jag är rädd för att du kan grusa
mina förhoppningar. Alltså,
hur dålig var den?
Jag var uppe kanske i ungefär 4,5 kilometer i timman. På ettans växel. Och gjorde en 360 graders sväng i den, så att jag kan inte säga att jag har kört den, men växellådan förvånansvärt bra. Den känns ju bruksig, så kan man ju säga. Det är ju väldigt liksom, känns rejält, och eftersom det är en Suzuki, om man kollar på statistik på hur Suzuki håller, så kommer den ju vara väldigt hållbar, så att det kan ju bli spännande, men jag tror inte vi ska ha jättehöga förväntningar på väghållning och sånt. Det kommer nog vara mer rolig än bra väghållning.
Lite bättre än förra gymningen kanske.
Den förra gymningen la ju vi på taket ganska ordentligt, så att jag hoppas att den blir bättre.
Jo, den förra Erik som var här innan dig, Erik.
Ja, Rönnblom.
Skulle bjuda på rulltårta.
På tal om autobroms, så har ju de tydligen lite bekymmer med gymnings autobroms, för den kan inte fälla vindrutan, vilket naturligtvis är ett stort negativ.
Jag såg det klippet på...
Ja, det ser ju jättekul ut, för den försöker liksom bromsa sig runt en kurva. Det ser inte klokt ut.
Men... den verkar vara lite känsligt inställd, att den reagerar på stolpar, alltså vägräcket. Så att den impulsbromsar.
I kombination med sväng så tycker den inte om vägräcken och stolpar. Nej.
Tycker
och
inte om när det svänger. Nej.
Det kan jag säga att det tyckte inte Passat om heller när den kom med autobroms. Om man svängde för snabbt vid en stolpe, så kunde man få den att lösa ur. Men det lyckades de bota efter någon.
Ja, det där måste ju bara vara en mjukvarugrej.
Man behöver justera. Liksom. Ja. Man behöver tweaka den lite.
Men det är inte så kul att vara den som köper första årsmodellen och helt plötsligt börjar bilen bromsa.
Nej.
Men det har inte varit några olyckor eller något sånt, utan det är skönhetsmiss och ganska allvarlig sådan egentligen.
Jag tycker det är ganska obehagligt när en bil autobromsar utan att det är meningen. Det har jag varit med om flera gånger. Dels på Insignian, våran långtest.
Det har råkat jag också ut för. Att den vill, jag hade, förlåt, jag ska inte avbryta det med dig.
Jag körde upp för en grusbacke och då var det högt gräs. Jag tror att det var det som gjorde att den trodde att det var någonting i vägen. Liksom. Så, för den bara... Helt plötsligt stopp, tvärstopp. Ingen aning varför.
Min situation var på, det var på motorväg tror jag, och kommer kapp, eller motorväg var autobahn ska jag säga, kommer kapp långsamt rullande trafik. Och jag hade börjat bromsa ganska hårt, men och det var bra marginaler, hade inte haft några bekymmer alls att stoppa. Ändå slog den där till och varnade att det ankommande, och så drog den på ännu kraftigare. I onödan, det var lite överrumplande. Trots att då foten var på bromsen, för då ska de ju egentligen vara lite mer försiktiga, men inte Insignia, utan den bromsar ordentligt. Det var nästan farligare än att krocka med den framför.
Jag tror jag gjort det.
Men de har ju radar som man brukar ha koll bakåt.
Ja, jag tror att det var det Polon jag körde? Ja, det var någon bil jag körde ner i redaktionsgaraget. det är liksom en backe och sen är det en platå och backe ner. Liksom.
Det är ganska branta backar kan man säga.
Och jag vet inte om det var just det här att platån, att den såg platån som ett hinder liksom framför när jag kom ner för backen. För då slog den i bromsen.
Jag var lite nervös helt enkelt.
Ja, jag vet inte vad. Men man hajar ju till själv. Man liksom blir bara helt överraskad. Jag vet inte vad det är. Men i alla fall, autobroms, nog om det. Vad har vi mer?
På tal om överraskad.
Ja, ni börjar peta lite på.
Lite överraskande att vi kan konstatera att Toyota har ju bläddrat i historieböckerna.
Ja, jättekul.
Plockat fram några gamla modellnamn. Vi får ju återse Corolla, Camry och Supra förstås också.
Ja, Supra. Mm. Och det sägs att Aygo kommer byta namn till stalet. Nej, det är bara jag som hittar på.
Nej, det ska vi inte vara elak.
Ja, men Corolla var ju lite rolig för det var där den hette först.
Ja, och sen, exakt. Och sen fick och man
hetat att, hela tiden. Fast inte i Europa.
Nej, i Europa fick man för sig att här kan vi inte ha den gamla Dacia modellnamn Corolla. Den ska heta Auris.
Ja.
Så gjorde man en jättestor sak av det. Och sen nu har man ändrat sig. Efter var det två generationer Auris, va?
Två generationer blir det, ja.
Så nu är det Corolla igen. Kommer både som femdörrs halvkombi och Touring Sports då, helkombi.
Ja.
Jag tycker att det ska bli ganska intressant att se vad de gör med modellen Yaris. För att de två modellnamnen Auris och Yaris har ju ändå passat ihop. De har ju känts lite som syskon. Vad händer med stackars lilla Yaris nu som står ensam med sitt
eller blir det någonting
RGS namn där, liksom på slutet.
Coral.
Vad tycker ni egentligen om stalet som namn?
Ja, men det kanske kom. Det skulle inte förvåna mig det minst.
Nej då, det kommer inte. Det tror jag. Det känns för daterat. Nej, men Yaris har alltid hetat Yaris, så att det tror jag har varit lättare för dem också att ha kvar. Kommer göra det lättare att ha kvar, för det är ju det man har refererat till, och Yaris är ju ett begrepp.
Det är ju lite inre där också, att återanvända namn, apropå det där med Corolla, att man går tillbaks. Suzuki Baleno är väl gammal?
Baleno är en gammal modell och sen, som man har tagit bort igen.
Mitsubishi Eclipse, fast de la till Cross. Men det är en helt annan bil. Men alltså, att de tar tillbaka ett namn som de har haft förut, det är ju lite...
Det kan ju vara så att den här slumpgeneratorn som genererar namn, nu har man kommit så långt i så många som är varumärkesskyddade, så att vi får börja backa.
Ja, vi får ta det vi har sen innan. Liksom.
Ja, och sen får man ju inte glömma Peugeot. De har ju stoppat sifferrotationen, så nu blir det ju 308 och 508 och så vidare.
Tycker jag, ja, det är ju klart det är lite synd, men det är klart att det hade blivit svårt för dem, för de skulle egentligen vara uppe på 510
något sånt. Ja, eller så hade man börjat om på 501.
Ja, det kanske man hade.
Men
det blir rörigt.
Ja.
Ja.
När tror ni Volvo kommer tillbaks? 740. Känns inte det fräscht? Inte?
Ja, nej. Jo, det är absolut, men jag tror inte att det kommer.
Apropå det här, kommer Volvo med något nytt 2019? I alla fall Polestar gör ju det väl? Polestar 1.
Just det, Polestar 1 kommer. Den superdyra och superstarka laddhybriden.
Just det.
Kan ju även kallas S90 Coupé.
Mm. Ja, det var det den var designad för ursprungligen.
Polestar är ett eget märke, men de är ju väldigt sammanlänkade ändå, Volvo och Polestar.
Det var ju på Polestar 1-lanseringen när den var, statiska visningen skulle jag säga. Och vad heter nu designen? Som är vd för Polestar. Nu är det helt hjärnsläpp.
Ja, nu fick jag hjärnsläpp också. Bara för
att
jag
har ju
i vilket fall. Han hade, jag tror jag sagt det tidigare på podden. Han hade ju väldiga bekymmer under lanseringen att hålla isär Polestar och Volvo. Så, ungefär varannan gång så sa han Polestar, ungefär varannan gång så sa han Volvo.
Till
och med han. Så att det är okej att blanda ihop dem.
Men jag tycker att det är lite synd nästan, för att Polestar 1 är för mig en ganska ointressant modell, men jag tycker att konceptet kring Polestar-märket är ganska spännande. Jag tror att det kan bli ganska bra. Tanken är att det ska vara ett elektrifierat märke med lite skandinavisk sval lyx och elegans.
Mm.
Jag tror nog att de kan hitta en plats på marknaden, men man gör ju inte med Polestar 1 som känns som någon slags takshoppad och lite trimmad S90-kupé.
För man vill ju verkligen att Polestar ska vara...
Apropå det, var det han inte
ja,
på?
Det är Thomas... precis. Thomas Ingela.
Ja, tack.
Jag googlade.
Mest känd för sin kopparfärgade kostym.
Ja,
okej.
Okay. Mest speciellt. Känd för... Nej, det var taskigt sagt.
Förlåt.
Nej, men det är så man känner igen honom.
Men apropå elbilar, kommer inte Porschen också?
Taycan,
ja, just
tidigare
det.
Känns som Mission E. Mm. Är det i år den kommer?
Ja, det
slutet
tror jag.
På året.
Ja.
Slutet på
kanske. Jo.
De har väl sålt typ 4 års produktioner redan eller sånt. De har ju väntelista som är milslång.
Och så ska de göra någon skogsmulle av den också, va?
Ja, de har ju visat en sån.
Ja. Fast det kanske inte
gjort. Cross-version.
Men, ja, något sådär. Ja, nej, men mycket att se fram emot.
Om jag bara får hoppa in här. Nya 911 kommer ju också.
Och ja,
jag tror ju stenhårt på att det här blir första 911 vi får se med...
I långtestallet? Yes!
Ja, det är också kanske. Men framförallt första 911 med hybriddrift.
Ja.
Porsche har ju konsekvent förnekat det. Men här har vi en 911-generation som är... Den har ju alla förutsättningar för hybriddrift. Mm. Drivlinan är ju... Det finns till och med ett hål i plattformen för batteri och...
Här ska det sitta.
Ja, men så att det är klart att den kommer. Och jag tror att den kommer bli väldigt bra.
Jag menar, Porsche har ju gjort det. De gjorde det i 918. De har gjort det på sina tävlingsbilar. Alltså tävlings-911 ska jag säga. Så de har ju varit variant av hybrider. De är kinetiska hjul tror jag de har haft.
Ja,
jag tror det. Kinetisk återvinning.
Det jag tycker är spännande med den där 911, det är ju det här körläget som gör att det går bättre att köra i vattenpölar. Har ni hört talas om det? Wet mode.
Är det en propeller som fälls ut?
Ja, den ska typ ha något specialkörläge så att det går enklare. Och jag läser någonting nu på nätet att det ska ha någonting med att den hör när man kör i en vattenpöl.
Ja, jo, men
det stänket från vattnet ska...
Det är väl typ mikrofoner i hjulhusen så att den hör när det stänker mot hjulhusen och då ställer den in antisladdsystemet.
Ja.
Jaha, så det blir lite mer konservativt då?
Ja.
Det låter helt, som en smart idé.
En ganska lågteknisk lösning också egentligen.
Ja.
Och med tanke på vad motorn sitter fortfarande i den där bilen så är det ganska rimligt att man försöker stabilisera just under när det halt.
Då så. Det var allt som vi hinner med idag. Jag ska säga också att det här vi gick igenom med långteststallet, alla uppgifter och fakta om bilarna finns ju dels på webben och dels i nummer 1 av tidningen. Som finns och det finns i butik nu. Vi kommer höras igen ganska snart när vi sitter uppe i någon fjällstuga och berättar om våra erfarenheter från vintertestet. Tack så jättemycket Anders och tack Erik för att ni var här och pratade med mig idag. Och till dig som lyssnar som vanligt, kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej!
Hej.